Vagongen. Temat om kluvenhet. Vi har ju noterat om vår vid det här laget kära och gode och välbekante vän hemmasonen att han var kluven till sin vilja. Han ville med en del av sig själv vara hemma och tjäna fadern. Han ville med en annan del av sig själv, en undanträngd förnekad del av sig själv, ville han göra detsamma som sin bror. Och Gud är en Gud som aldrig tvingar. Fadern går inte ut här när hemmasonen står utanför festsalen och tjurar. Så går inte fadern ut och tar honom i nackskinnet och säger: hörru du, vad står du här och gnäller för? Du har det väl bra som du har det. Mars pannkaka, in och var rolig nu och var glad och se trevlig och trivsam ut. Han gör inte så. Gud är en Gud som aldrig tvingar. Har du inte lärt dig något annat under den här terminen så kom åtminstone ihåg det. Gud är en Gud som aldrig tvingar. Och eftersom han aldrig kan tvinga så måste han alltid ha din vilja att utgå ifrån. Ju mer du vill en sak, och framförallt ju mer du vill en sak i likhet med Gud, desto mer kan Gud handla i ditt liv. Förkrosselse är inte att ha en utplånad vilja, utan att ha en stark vilja i överensstämmelse med Gud. Jag nämnde det förra gången, jag säger det igen, för jag tycker det är så oerhört viktigt. Gud vill att du ska ha en stark vilja. Paulus var ingen mes. Jesus var ingen fjant. Gud vill att du ska ha en stark vilja, men den ska vara riktad åt samma håll som hans. Och det ska vara en vilja. Och det är så viktigt att du får vara inför Gud och söka ett helande av din vilja. Tänk så den blir hel, va? Så det inte blir en massa bitar, utan det blir en hel vilja. Det är bokstavligen ett helande, det ska jag säga. Och det är ett viktigt helande. Och du ska veta att det är någonting som Gud ställer upp på. Försagdhetens ande har härjat i våra församlingar så till en grad vi tror att vilja är något fult. Det är visst inte. Det beror alldeles på vad du använder den till. Det beror alldeles på vad den innehåller. Det är som pastor Janssons påse det här. Det är alldeles på vad du fyller den med. Men när man är kluven så tenderar man att pendla, sa vi förra gången. Det ser vi det gör hemmasonen här. Han lever normalt i ett läge av underkastelse och ödmjukhet som i själva verket är ett tvång i hans liv. Och när han tycker det går för långt så flyter han inte upp ifrån detta underläge så att säga i jämnhöjd med omgivningen, utan han åker upp lika mycket ovanför omgivningen som han förut var under. För han har inget mellanläge. När pappan har talat honom till rätta, vi får väl förutsätta att han klarar av det till sist, vad händer då med sonen, hemmasonen? Jo, han snäpper antagligen tillbaka i sitt underläge. Och det här, det är ett problem. När vi upptäcker i våra liv att vi har en kluven vilja, så upptäcker vi också att vi har väldigt svårt att befinna oss på samma nivå som andra människor. Somliga har sin trygghet i att vara ett trappsteg ovanför, och andra har sin trygghet i att vara ett trappsteg nedanför. Och ibland kan det hända att vi svänger mellan de här två stadierna. Nu får detta en viktig praktisk konsekvens i våra liv. Och det är det här att kärlekskommunikationen försvåras. Fadern, han går ut här full av kärlek för att liksom bjuda in sin besvikne hemmason till festen. Och han verkligen utstrålar kärlek här. Man får förutsätta det på allt sätt. Jag tror han har lika mycket kärlek för sin hemmason som han har för killen som kom tillbaka. Men hemmasonen har svårt att ta emot. Just när fadern kommer ut så befinner sig hemmasonen i överläget. Och där är det inte lätt att ta emot kärlek. Vi har sagt redan tidigare under terminen att kärlek är någonting som bara kan tas emot när man underordnar sig. Om jag uppfattar den kärlek som kommer emot mig ifrån Gud och människor, om jag uppfattar den som en nåd, en skimrande gåva, något att häpna över, något att hänföras över, något att förundras över, något att vara tacksam för, då kan jag ta emot den. Men det innebär ett mått av underordning. Hemmasonen är sur och anklagande, och i det läget kan han inte ta emot någonting. Den som har sin trygghet i att så att säga befinna sig lite ovanför sin omgivning är sålunda handikappad, kan inte ta emot kärlek som kärlek. Det han söker är istället belöning för prestationer. Beröm, beundran, allt sådant som kan upplevas positivt och som stadfäster det här överläget. Men då kan man ju tänka så här, då är det bara vänta några minuter så är hemmasonen tillbaka i sitt normala underläge, så kan han ta emot kärlek igen. Men det fungerar i praktiken inte riktigt så enkelt, därför att det är inte ett underläge som han har valt frivilligt, utan ett underläge som är ett tvång. Han vill egentligen inte ha det, men han är tvungen till det. Och då har han också svårt att ta emot kärlek. Istället där han går i sitt underläge tenderar han lätt att börja kräva kärlek. Och det är ju lite grann det som ligger i hans anklagelse också. I så många år har jag tjänat dig. Jag har aldrig överträtt något enda av dina bud. Och du har aldrig gett mig ens en killing. Det är faktiskt på tiden att du ger mig lite kärlek, säger han till pappa här. Och pappa försöker ge honom kärlek av alla krafter, men du bara studsar tillbaka. Nu studsar det tillbaka därför att han är anklagande. Men jag tror kärleken har studsat tillbaka på samma sätt också när han inte var anklagande. När han var i det här underläget. Det här är väldigt subtila mekanismer som vi rör vid nu i våra liv. Jag tror vi måste uttrycka det ungefär så här. Att kärlekens kommunikation fungerar bäst mellan människor på samma nivå. Men i det ögonblick som A ger kärlek till B så underordnar sig B A för att ta emot den kärleken. I nästa ögonblick så ger B kärlek till A och då underordnar sig A för att ta emot kärleken från B. När man befinner sig i ett underläge som man egentligen inte vill ha, då gör man i praktiken på samma sätt som när man befinner sig i det här överläget, upprorsläget eller vad vi ska kalla det. Man söker en belöning. I underläget söker man den sorts belöning som vi kan kalla tröst. Tröst för att man har det så svårt och bedrövligt. Tröst för att det är så synd om en. Tröst för att man är ensam. Och det kan tyckas vara en hårfin skillnad mellan tröst och kärlek. Men den är väldigt viktig, den skillnaden. Och det är så viktigt om Herren har kallat dig till att hjälpa människor ut ur ensamhet och fångenskap. Att du måste börja i så fall lära dessa bundna människor på ett finkänsligt och kärleksfullt och taktfullt sätt att se skillnaden på att söka tröst och att söka kärlek. Därför kärleken, den är en gåva som inte har någon orsak, så att säga. Men trösten, det är någonting som du kan förtjäna genom att ha det lite extra bedrövligt i jämförelse med andra. Och en människa som söker tröst i sitt liv blir automatiskt bunden i sitt lidande, i sin bedrövelse, i sitt missmod, i sin ensamhet. Och det märkliga är, du kan inte trösta en människa ut ur hans ensamhet. Därmed inte sagt att du inte ska trösta vid behov. Naturligtvis ska vi kunna göra det. Gud är all trösts Gud, så varför skulle inte vi kunna vara hans avbilder? Men jag menar, trösten är kanske inte det som i den situationen just för ut människan till att komma på samma nivå som du själv. Utan på något sätt känner man i sitt inre, fast man inte utsäger det så att säga högt för sig själv, att nu har jag i alla fall lyckats på något sätt. Man kan lyckas med konsten att få tröst, men du kan inte lyckas med att få kärlek. Istället blir det så att i relationen till en människa som liksom inte vågar tro att det ska finnas någon som kan älska mig. Jag tror inte det finns någon som kan älska mig, för jag gör det inte själv. Och om någon skulle vara dum nog att göra det, så skulle han ganska snart upptäcka vem jag är, och så skulle det hela paja ihop. Det är så man känner det. Men så känner den människa som är i underläge. Men den människa som försöker närma sig honom och hjälpa honom ut kan samtidigt förnimma, så att säga, en sorts anklagelse, en sorts skuld i sitt inre. Det är ofta så man känner inför en människa som det är synd om på något sätt, fast man kanske inte alltid vet på vad sätt det är synd om honom. Och man känner sig på något sätt anklagad till att ge. Och det är ganska svårt att ge kärlek när man, så att säga, har blivit anklagad till det. Det är mycket lätt gjort att det blir oäkta vara, så att säga, redan på givarstadiet. Nu är det också så här att om man på detta viset tenderar att pendla, eller man befinner sig i något läge som avviker ifrån omgivningens, så att säga, så har man också svårt att ge kärlek. Jag säger inte att det är omöjligt, men det försvårar ens möjligheter att ge kärlek. Därför att den som alltid vill vara ovanifrån, han kan ge kärlek, men det blir så väldigt lätt kärlek på hans villkor. Det blir en kärlek som på något sätt lätt upplevs som en makt. Det kanske är en person som är händig och rask och duktig och har lätt att hjälpa till och ställer gärna upp och ger av det han kan ge. För nu tar ett exempel. Men så gör han det samtidigt lite ovanifrån, och man känner en vag och obehaglig tacksamhetsskuld istället för att kunna ta emot det som kärlek. Likaså om man ska ge kärlek underifrån, så att säga, så kan det också ha sina poänger. Det blir lätt så att det av den som tar emot uppfattas som smicker. Beundran. Och man känner kanske också ofta att i den gåva man får ligger, så att säga, ett krav på att man ska få något i gengäld. Nu kan ju tyckas att det här är en mer eller mindre självspolande mekanism. Den är så krånglig, den låser sig själv i baklås. Och det är inte mycket att göra åt hela saken. Det låter så trassligt det här så man kommer väl aldrig ur det. Men i själva verket är det inte så märkvärdigt. Jag tror att om man är trasig, brottas med stora svårigheter i sitt liv, så finns det vissa enkla ting att göra. Jag tror att vägen till frihet börjar nästan alltid med att man förlåter människor i sin omgivning. Det är så viktigt att man får någon gång vara stilla och gå igenom hela sitt liv. Och verkligen tänka efter, be anden påminna om alla konflikter, alla förnedringar. Och att man med Herrens hjälp får förlåta var och en. Jag tror där börjar det. Vi kommer aldrig runt det. Men detta är så att säga bara första steget. Det är ofta ett relativt enkelt steg när man väl får upp ögonen för hur det här ska göras och om man överhuvudtaget vill. Jag har haft glädjen att ha personliga samtal med ganska många av er vid det här laget och vet att det är många som har upptäckt det här på egen hand eller blivit ledda in i det av Herren. Men som kanske sen inte upptäckt hur nästa steg ser ut. Därför att när man har lagt ner sina anklagelser så måste man börja att lära sig älska. Och det måste handla om att man får börja lära sig att ta emot kärlek. Och ofta är detta saker som är svåra att få till stånd så att säga mellan människa och människa. Just därför att man kanske är kluven, man kanske känner sig risig och trasig och relationslös. Och ens vilja kanske är delad. Man vet inte om man vågar, man vet inte hur man gör, man känner sig kanske blyg och försagd eller rädd och otillräcklig. Börja med Gud. Börja att lära dig ta emot Guds kärlek. Och även om din vilja kanske är kluven och svag, så satsa allt vad du har av vilja på att söka Gud. Låt resten vara så länge. Det fixar sig. Jag lovar. Men använd den vilja du har till att söka gemenskap med Gud. Och ge inte upp efter 2 veckor. Låt heller inte lura dig att söka Gud tills du känner att du kan börja ta emot Guds kärlek. Och så slutar du söka Gud och tänker, åh nu ska jag se till så det blir frukt här. Nu ska jag börja göra saker och nu ska jag, och så vidare. Utan sök Gud tills du har fått läkedom. Tills saker och ting bara börjar att hända. Jag stryker under det jag sa för ett par gånger sedan. Att grenen ska vara intresserad av ympstället och inte av periferin där frukten sitter. Om du bara är intresserad av att ympa in dig i stammen så kommer stammen att se till att det blir frukt i andra änden. Och det här med att satsa sin kanske svaga och brutna vilja på att söka Gud. Att söka ett umgänge med Gud. En gemenskap med Gud. Inte bara att söka hans vilja eller hans bönesvar. Utan att söka honom själv som person och relation. Att du får använda din vilja till det och bara till det. Det är också någonting som ger dig ett helande i din vilja. Därför är det naturligtvis inte lätt det här. Det kommer att finnas dagar då det är enkelt och det finns dagar då det känns alldeles omöjligt och alldeles pyton och du tycker Gud är så frånvarande så någon mera frånvarande kan man inte tänka sig. Okej, vad är det du får då? Jo, du får lite viljeträning. Och vad händer med din vilja när du satsar den på ett mål istället för att obeslutsamt och villrådigt satsa den en på det ena, en på det andra? Vad händer med din vilja? Jo, den stärks. Den behöver inte bli så vansinnigt stark, men den blir enhetlig. Därför att du har en gång för alla beslutat dig för att detta är det mål jag ska satsa min vilja på, kosta vad det kosta vill. Allt annat får stå tillbaka så länge. Därför att min viljas helande måste ha förkörsrätt. Nå, då ser Gud, du satsar din vilja på en sak och inte på en 7-8 olika, mer eller mindre motstridiga grejer. Vad kan han göra då? Jo, han kan börja välsigna dig. Eftersom han aldrig kan gå ut över din egen vilja. I och med att han är en Gud som aldrig tvingar dig. Men när han ser en enhetlig vilja, den behöver inte vara så vansinnigt stark och så vansinnigt präktig och så förnicklad och skinande, utan det kan vara den kan vara som ett litet senapskorn. Men den är en. Så då har en första station av gudomlig natur upprättats i ditt inre. Hur är det Jakob skriver om Gud? Du tror att Gud är en. Där gör du rätt, också de onda andarna tro det och bäva. De är skraja för att Gud är en. Man skulle tycka att de var mycket räddare om Gud var många. Det kunde komma gudar från alla möjliga håll inbrakande i deras liv och tillvaro. Men det är inte så. De är rädda för Gud därför att han är en. Och du förstår det här. Det är en sån hemlighet att Gud är en. Och det är ett sånt uttryck för vår svaghet när vi pendlar en ifrån den ena nivån till den andra och så tillbaka till den första nivån. Okej, du kan inte besluta dig för att inte pendla. Det kan man inte göra. Håll inte på att försöka förakta dig ut ur ditt eget självförakt, för det lyckas aldrig. Det är många som försöker. Jag har träffat massor av människor som försöker att förakta sig själv och förakta sig själv för att de föraktar sig själv. Men låt inte lura er till det. Och ta det inte så allvarligt om du har svårt att finna en nivå tillsammans med människor i din omgivning. Om du till din sorg märker att det finns en kraft i ditt liv som tvingar dig att vara lite över. Eller en kraft som tvingar dig att vara lite under. Ta det inte så hårt. Men börja söka Gud. Och ta din svaga kanske och splittrade vilja till att satsa på detta enda. Att söka Gud. Och du ska få uppleva hur Gud bekänner sig till det här. Därför att du så att säga använder de resurser som du har i enlighet med Guds vilja. Detta med att lära sig söka Herren och använda sin vilja till det. Det är inte bara ett sorts fromt navelskåderi. Där man sitter i någon sorts andlig lotusställning och tänker på Gud. Jag menar, du ska vara mycket stilla inför Fadern. Men en väldigt, väldigt viktig del av detta satsande med din vilja handlar om den här boken. För du kan läsa precis varenda text i den här bok till din egen fördömelse. Du kan läsa varenda text så att du tänker att ja, det är ju sant det här, jag hamnar i helvetet. Och du kan läsa varenda text så att du ser Guds nåd. Och du förstår, om du själv har ett brutet mod och en bruten vilja i ditt inre. Om din svårighet är att våga ta emot kärlek ifrån Gud. Vad blir då följden när du läser Guds ord? Jo, det blir ju alldeles självklart det att du hittar bara fördömelse. Du hittar bara förbannelse. Du hittar synd mot den helige ande på varenda sida. Och du är fullständigt vansinnigt övertygad om att det handlar just om dig. Inte om någon annan, men precis om dig. Och du förstår. Det är ett arbete att lära sig läsa den här boken. Så man kan slå upp vilken som helst av hämndesalmerna i Saltaren. Eller du kan slå upp vilket som helst av utrotningskrigen i Gamla testamentet. Och läsa det och uppleva Guds nåd. Ja, men det lär ingen av sig. Lär ingen av oss sig på en eftermiddag. För mig har det tagit många, många år. Och jag har ändå inte känt mig så skadad i mitt inre när jag började. Jag har fått använda mycket av min vilja. När Herren skulle lära mig den konsten att läsa Bibeln på det sättet, så satte han mig i en ordentlig kris. Han visste väl att jag tålde det. Men jag fick så nöd över ett andligt problem. Som jag inte visste vem jag skulle få ett svar ifrån. Att jag blir sittandes i flera år och bara läsa och läsa och läsa. Tills jag till sist fann svaret på min fråga. Och hade på köpet lärt mig att se nåden i Guds ord. Det är därför jag står här idag. Det har ändå inneburit en sån oerhörd förvandling av mitt liv. Och du förstår att när du kan läsa Bibeln på det sättet, så kan du ju slå upp precis var som helst och hämta näring. Den blir ju som ett enda maffigt, tjockt kärleksbrev det här, va? Till dig. När du på det sättet får lära dig att ta emot kärlek. Och när du får börja att växa i styrka och kraft till din invärtes människa. När till sist kanske den helige ande, som det står i Efesierbrevet 3 och 15. När den helige ande får uppenbara i ditt hjärta bredden, längden, höjden och djupet av Kristi kärlek. Som övergår all kunskap. Jag menar, då är du förvandlad. Det kan bara inte hjälpa sen. Det är ingenting som du behöver anstränga dig med. Det är evigt liv att lära känna Gud. Och när du på det sättet är uppfylld av Guds liv i ditt liv, så kommer Gud att föra ut dig mer och mer ibland människor. Och lära dig den lite svårare konsten. Att ta emot kärlek från människor och ge kärlek till människor. Därför att det som gör det lätt med att ta emot kärlek från Gud är att Gud är bara god. Men det är ju inte vi människor. Inför Gud kan man liksom lägga ner alla skyddsvallar och man kan besluta sig för att lägga ner dem. Alla reservationer och alla om och men och kanske och så här. Man kan besluta sig för att lägga ner det. Men det är ju inte riktigt lika lätt med människor. Därför människor är inte så goda som Gud. Och när det gäller att börja lära sig kommunicera i kärlek med sina medmänniskor, så gäller den allmänna satsen i Guds rike: ge så ska du få. Men så finns det en sats till: tro så ska du få. Det är de två satser som gäller i Guds rike för mottagandet. Ge så ska du få, tro så ska du få. För runt omkring dig finns kanske människor som är beredda att ge dig värme, ge dig uppmuntran, ge dig kärlek och sympati. Du måste våga tro att det är sant. Och när jag säger att du måste våga tro det, så menar jag precis vad jag säger. Du måste våga tro det. Därför att i samma ögonblick som den tanken föresvävar dig, att oj, det är kanske så att han älskar mig, det är kanske så att hon älskar mig, då kommer fruktan direkt. Därför att i det ögonblick du tror det här, då kommer liksom det andra automatiskt in: ge, så ska du få. Därför att i det ögonblick du tror på den andres kärleksförklaring, så känner du automatiskt också att nu är det läge för att ge tillbaka, så att gensvara på den andres kärlek. Och du vet, då känns det ju alltid som om man tog en risk. Risken att göra bort sig. Risken att man har missförstått allt sammans. Ja, jag trodde att han ville ge mig kärlek, uppmuntran, sympati. I själva verket var det bara ett förfluget ord. Och när jag tackade som om han menade att ge mig uppmuntran, stöd, kärlek, vänlighet, glädje. När jag gensvarade på det, så gjorde jag bort mig. För i själva verket är det ju naturligtvis så, ingen kan älska mig. Och om jag gensvarar på någons uppmuntran som om det vore kärlek, och som om det verkade som om jag trodde att han menade det till mig, ja, då har jag ju gjort bort mig. Och så kommer denna fruktan för att göra bort sig. Jag vill mena, den risken måste man någon gång börja ta. Herren får hjälpa. Herren får vara med. När du liksom känner att du kan hålla ett stadigt grepp om Herrens hand, så kan ni tillsammans ta den risken. Det här, det kan kännas som en risk i många sammanhang. Man tycker att det inte borde vara en risk. Jag har träffat många, många gifta par, där kanske den ene kämpat med mycket fördömelse i sitt liv, och haft en hustru eller en make som inget högre önskar än att få ge av ömhet och tillgivenhet. Och som också säger det. Men så säger den andra: jag kan inte tro att det är sant. Och då måste man ändå bara börja uppmuntra den människan. Du måste våga tro det. Du måste våga börja att gensvara som om det var sant. Och du vet, du har upplevt det här. När vi lovsjunger Gud, så är det ett sätt för oss att upptäcka hans kärlek till oss. Det låter lite konstigt. Man kan nästan misstänka att det är så att lovsången är någonting som får Gud att älska oss. Men det är det ju inte alls. Guds kärlek står redan på max. Och den kan inte bli mer. Men när du vågar gensvara på Guds kärlek som om han älskade dig, då händer någonting i dig. Då är det någonting i dig som öppnas till att ta emot. Det här med att ge så skall du få, det är också en liten grej med sina poänger. Det är väldigt lätt att man kör ner i det mycket näraliggande diket: ge för att få. Och då smyger det in sig någon sorts beräkning i det hela. Här har jag gjort det för honom och det för henne, och han har inte visat minsta uppskattning mot mig. Då har du inte bara gett. Du förstår, att ge en sak, det är att lämna den ifrån sig och inte tänka på den mer. Det är att ge. Men om du ger en sak och bara står där surmulen och väntar på att få något tillbaka, ja, men då har du ju inte gett. Eller hur? Så när Jesus säger ge, så ska du få, så måste vi ha klart för oss vad det vill säga att ge. Och där får vi nog kanske lite till mans arbeta med oss själva. Och inte minst göra det i bön. Herre, lär mig konsten att ge och glömma bort vad jag har gett. Och till vem jag gav det. Lär mig att ge utan att kräva något igen. Lär mig att ta emot utan att känna tacksamhetsskuld. Och naturligtvis är det så att när du på detta sätt nu vågar börja att närma dig människor som du kanske tidigare skärmat av dig ifrån på grund av människofruktan, när du vågar börja lämna ut dig själv, anförtro dig själv åt din omgivning, och du hela tiden är medveten om du gör detta i syndens värld. Inte alla människor är värda att anförtro sig åt. Men tänk, när Herren har fått göra det så starkt så du kan till och med anförtro dig åt människor som inte är förtroende värda. Och du som kung David kan säga, vad kan en människa göra mig? Det är inte sagor det här, det är inte utopier, det går faktiskt. Då händer ju samtidigt någonting med din vilja. För din vilja, den har du fått satsa till en början när det gällde att verkligen ta emot ifrån Gud. Och så har din vilja fått stärkas. Och sen så får du använda din vilja till att känna förtroende för människor. Att våga ge och ta emot på samma nivå. Därför är det egentligen ett vågande det här att vara på samma nivå. Pendlandet, överläget och underläget, det är en sorts flykt, en sorts skydd. En sorts trygghet i våra liv. Att ställa sig på samma nivå och börja att ge och ta emot kärlek. Det är en risksituation. Och Herren får börja hjälpa oss att peka ut. Nu kan du göra det här. Nu för jag dig samman med dem. Nu kan du börja där. Det här är människor som jag ger dig in i ditt liv för att du ska börja tillsammans med dem stå på samma nivå. Börja ge och ta emot kärlek. Herren kan föra dig in i det här. Herren kan undervisa dig om det här. Och varje gång du tar steget att så att säga våga gå ut ur din fruktan. Gå ut ur din rädsla för människor. Så kommer han för det första att ge dig mer av förmågan att ge och ta emot kärlek. Och för det andra stärks din vilja. Sen blir liksom allting som en god cirkel. Det finns goda cirklar också. Djävulen har inte patent på det här med cirklar. Så blir det som en god cirkel, va? Därför att ju mer du på detta sättet vågar kliva ut ur dig själv, desto mer kommer du också att bli på hugget när du är tillsammans med Gud. Jag vill veta din vilja, Gud. Nu vill jag veta liksom vad mitt liv ska handla om. Förr eller senare kommer du till den punkten när det är helt naturligt. Där du inte längre bara behöver söka Gud som person och Gud som relation och Gud som gemenskap. Där du liksom fortfarande håller på att pilla med själva inympningsstället. Va, där det gäller att få pinnen att sitta fast i stammen. Utan så småningom blir det också naturligt att bära frukt. Men allting har sin tid. Och vi är så i västerlandet så fruktansvärt prestations- och resultatfixerade. För somliga människor kan det här gå fort och lätt och naturligt. Och för andra människor kan det ta lång tid. Men Herren kommer inte att sura på den yttersta dagen om det tar lång tid. och säga det att ja, vad gjorde du under tiden? Va? Du bara satt där och sökte mig. Ja, men det kommer han inte att säga. Det är viktigt att vi har det här klart för oss. Därför att när du sitter där och söker Herren, vem tror du står vid sidan av? Och säger det att vad är du för en slöfock? Här finns ju mycket att göra i världen och här sitter bara du och söker Herren. Tror du är from, va? Det är så viktigt att vi förstår att Gud är en barmhärtig Gud. Och att han vill att du ska sitta som Maria vid hans fötter tills du är stark nog att stå på egna ben. Hellre än att flyga omkring ut i köket och slamra med grytor och stekpannor. Herren har mat att äta som du inte känner. Han är inte beroende av din matlagning. Men han längtar efter att få se dig sitta vid hans fötter. Låt oss tacka och bedja.